Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag så träffar jag en gammal vän till mig som heter Mattias Gebreab. Han är idag 45 år gammal och hade sitt första trauma när han var 5 år. Välkommen.
Tack.
Jag har ganska bra koll på dig som person och saker som du har gått igenom då jag på något sätt har varit med på ett eller annat hörn de senaste typ 12 åren.
Ja.
Men vi kan väl börja från början. Liksom. Mm. Du säger att ditt första trauma är när du var 5 år gammal. Mm. Insåg du det nu eller har du insett eller har du insett det nu?
Alltså jag har nog insett det, eller jag insåg det så här på äldre dagar, eller om man ska säga att alltså det här traumat som vi pratade om, det här handlar ju om att min pappa kom ifrån ett annat land. Han kom från Eritrea till Sverige, träffade min mamma som är svensk, och min mamma levde ett helt annat liv liksom. Det var två kulturer som träffades, som inte klaffade. Mm. Och min pappa valde då att stanna kvar och uppfostra mig medan min mamma försvann ut ur bilden. Alltså det som hände då var väl att min mamma hade ju ganska grova missbruksproblem. Liksom.
Och, alkohol?
Ja, både alkohol och droger. Utan hon kom ju från det glada 60-talet så, där, så hon tog det som hon behövde ta helt enkelt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och det skuldbeläggs, alltså min pappa la den skulden på mig. Typ att han var tvungen att vara kvar i det här landet.
Att han gillade inte Sverige.
Alltså han gillade väl Sverige. Det var väl egentligen inte det. Det var väl mer den här machobilden av att en eritreansk man stannar inte kvar med ett barn som är halvt. Alltså mamman är vit och pappan är svart. Det var så många olika saker som blev en konflikt för min pappa. Och det förstod jag inte förrän jag typ blev äldre och växte själv upp i den kulturen. Att han tog ju väldigt stort ansvar, och folk från Eritrea, det eritreanska samhället på den tiden var ganska litet i Sverige. Men alla visste att min pappa valde att stanna kvar liksom.
Men vad hade alternativet varit då?
Nej, alternativet var väl att han hade hunnit dra före. Det var väl alltså att min mamma gick ut en dag och kom inte tillbaka liksom.
Men handlade det om någon hedersgrej att han, alltså ja. det jag tolkar det som, jag kan ha fel, men som att man inte ska ta hand om sitt barn, eller vad då?
Nej, alltså det är väl inte riktigt så. Folk kallade ju honom för kvinna. Alltså hans landsmän kallade honom för kvinna.
Så hedersgrej.
Ja, att det var så här, men kolla på Girmay som han hette, så han valde att stanna kvar. Han stannade kvar med Mattias och kolla på han, och ja, stackars honom sådär. Så att det gjorde ju att så fort det blev motgångar, eller om det var problem i skolan eller vad det nu än var, så påminde min pappa mig ganska snabbt på så att han hade offrat hela sitt liv för att, liksom, att jag skulle få en chans. Och sen så pissade jag på honom genom att skolan ringde eller att det var någonting som hade hänt. Så skämde jag ut min pappa, och då var han väldigt snabb med, liksom, med att påminna mig om att men din mamma lämnade dig. Du ska vara glad att inte jag lämnade dig. Och det, han gav mig ganska mycket ångest över att mamma lämnade. Och sen hade man liksom aldrig riktigt fattat varför hon lämnade. Så här. Utan visst, absolut, hon hade missbruksproblem, men var det något annat? Så här? Var det något fel på mig?
Mm.
Alltså, varför tog du inte med mig när du valde att dra? Ja, det är väl så här frågor som jag har alltid velat ställa henne, men min mamma har ju gått bort, så jag har liksom aldrig fått något svar på dem heller.
Det är förvånansvärt hur lite ens föräldrar har tänkt, kan man säga så.
Mm.
För så upplever jag det.
Ja.
Min mamma försökte alltså adoptera bort mig till en annan man.
Mm. Ja, det är också märkligt alltså.
Det är så här, ja, mamma hade en ny man. Min pappa fanns inte i bilden.
Mm.
Men, alltså, jag är fine. Jag behöver inte, när jag är 12 år gammal, bli bortadopterad.
Nej. Men var det tänken att han skulle ta din pappas ansvar och skulle få pappatiteln eller lämna dem bort det? Eller?
Nej, utan det var ju hennes...
Nya man.
Ja, skulle, exakt.
Men
att det skulle bli min pappa på papper. Och det var så här, va? Nej. Varför? Alltså, jag var inte ett barn, jag var inte vuxen, jag var 12. Men jag var ändå tillräckligt stor för att ha på mig en pluggad pistol. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, jag fattar. Ja, men det är sånt där, när man själv har blivit förälder nu, så här, det är så många beslut som både min mamma och min pappa tog som inte ens har touchat mig själv. Så här. Alltså, de finns ju inte ens i mitt sätt att tänka idag. Så här, det man kanske blev utsatt för av både mamma och pappa, så här, det är inte ens ett alternativ. Så här. Det är väl det jag tänker också, precis som du berättade, att det är ganska märkliga saker som bara så här, beslut som har tagits av vad man anser vuxna människor. Jävligt konstigt faktiskt.
Ja, men alltså, just en sån adoptiv grej. Jag fattar om det är ett litet barn. Man har en trygg kärnfamilj och liksom så här, man vill bygga den tryggheten uppåt. Mm. Men att komma liksom från hydet MC efter fest och vill adoptera bort mig.
Ja, men du tror inte att det är för att hon ville så här, ge dig någon typ av trygghet och någon typ av stabilitet?
Såklart att det var av kärlek.
Det fanns en god tanke bakom.
Det är såklart att det var av kärlek, men det är ju väldigt lågbegåvat.
Mm.
Jag går ju i högstadiet, mamma.
Mm.
Jag vill inte bli bortadopterad. Nej.
Nej, jag fattar.
Liksom.
Ja.
Och det här är ingen diss mot min mamma. Alltså jag är helt säker på att allt min mamma gjort har varit av kärlek.
Mm.
Absolut, men det är skillnad på kärlek och kärlek och trygghet och trygghet. Liksom.
Jo, men det är det ju. Och det är väl det jag har tänkt så här, också, om man går tillbaka till min egen mamma. Så här, lämnade hon mig hos min pappa utav kärlek? Så här, lämnade hon mig där för att det var det absolut bästa alternativet? Kunde inte hon göra bättre? Tänkte hon att så här, min pappa kommer lösa det här åt dig?
Mm.
Eller var det så att min pappa var... så pass fysisk och hotfull så att alternativet var att rädda sig själv. Det är sådana här grejer som har mindfuckat sönder mig. Så här, jag har ingen jävla aning.
Men har du kunnat fråga någon av dem?
Nej, alltså du vet, så här, när jag växte upp med min pappa, så här, du vet, jag ska inte säga hjärntvättad, du vet, så här, jag var så otroligt lojal emot min pappa, du vet, av olika anledningar. Så här, att, alltså jag ärvde ju hans hat emot min mamma. Jag hade inte ens en aning egentligen varför jag hatade henne.
Mm.
Alltså jag visste inte ens varför jag inte ens gillade min egen mamma.
Mm.
Det var bara så det var. Du vet, så här, nej, min mamma hon är dum i huvudet, hon är det och det. Du vet, så till slut så gick jag runt och sa det om henne också. Fast jag hade ingen jävla aning om. Hon hade egentligen inte gjort mig någonting. Hon hade ju sårat min pappa.
Mm.
Men direkt det. Jag tog ju och backade upp han 100%. Mm. Och de gångerna så här, när jag minns när hon försökte så här, ta kontakt och försökte slåss för rätten att umgås med mig, så motsatte jag mig det. Så här. Mm. För då kändes det som att jag svek min pappa. Så när hon sträckte ut händerna så var jag inte ens villig att ta emot dem. För jag bara, stick härifrån. Vem är du ens? Typ? Mm. Varför ska du komma in i mitt liv nu när jag är äldre, jag är tonåring, nu jag behöver inte dig? Liksom.
Mm.
Fast hela mitt inre bara så här skrek efter att så här, jag vill krama dig, jag vill följa dig. Så här. Mm. Kan inte ni bara komma överens och slipper jag typ gå omkring och hata dig? Fast jag gör inte det. Och det är det som jag också så här, på äldre dagar har så här, en jävligt stor sorg, att jag gick runt i så många år och hatade henne, fast det var inte, alltså det fanns inte belägg för det. Liksom.
Känner du skuld för det idag?
Alltså jag har ju pratat väldigt mycket med min terapeut, jag går i terapi än idag så här, för att, eller Jag gör det av så här, för att reda ut mitt eget liv, absolut. Men också så här, för att ta ansvar för mina handlingar som jag har orsakat andra.
Mm.
Men också för att kunna vara en bra pappa åt mina barn. Så här, och en bra partner åt min sambo och så vidare. Så att jag har ett stort ansvar. Jo, men det är klart att jag känner stor ångest. Ja, det gör jag faktiskt.
Mm.
Men det spelar liksom ingen roll i min terapeut och alla säger så här, ah, men det är saker som vi måste bearbeta. Du ska gå det här och vi ska prata om det här. Det är fortfarande så, är det så att man har gjort en oskön grej mot någon och tänkt en oskön tanke, så kommer den tillbaka. Så här. Det spelar ingen roll hur mycket du tränar, den touchar mig då och då liksom.
Ja, sen är det inte någon, det är din mamma.
Ja, men precis. Jo, men så är det ju. Och det är väl det så här. Och att jag tycker det är synd att vi inte kunde reda ut det. Hon var ju liksom aktiv missbrukare ända in i döden liksom.
Mm.
Det var ju liksom ingenting. Hon hade barn, alltså min syrra har barn och jag fick barn. Och det fanns liksom ingenting som var värt att bromsa upp det. Och det är också någonting som jag har så här, som har varit lätt att använda emot henne. När jag väl har så här, okej, men kom in i mitt liv. Och så har vi haft lite så här små gnabb. Och så eller vi hade smågnabb och då kunde det vara så här, ah, men du bryr inte om dina barn eller dina barnbarn, du bryr inte om något. Och alltså jag kunde ju tända till på en sekund och det var ju liksom bränsle på någon eld så att säga. Jo, men det är klart, hade jag fått göra om det idag så hade jag ju försökt att vara ödmjuk liksom.
Mm. Det är svårt.
Ja, det är svårt att vara ödmjuk, för att om jag är det så har jag ju också på något sätt så här förringat en jävla massa år som jag var lojal mot min pappa.
Mm.
Så att jag bara satt i mitten och bara så här, ena dagen var pappa arg på mamma och ena dagen var mamma arg på pappa. Du vet, jag bara hoppades att de kunde vara glada en dag så att man kunde i alla fall få träffa mamma utan att pappa skuldbelade mig för att jag träffade henne.
Mm.
Eller att hon gav mig ångest för att jag inte träffade henne. Ja, ja, men typ så.
Har ni dina syskon och ni samma föräldrar?
Nej, det är en ganska intressant. Pappa, jag har en syster i liv med från pappas sida och sen min äldre syster från mammas sida i liv och sen har jag förlorat en syster som också kom från pappas sida.
Mm. Vi kommer komma in på din bortgångna syster lite längre fram.
Yes.
Men för de som inte vet så är det hon som blev ihjälslagen i
häktet Flemingsberg.
Flemingsbergs häktet, precis, som var ganska stor nyhet för många år sedan. Men allt har sin tid, tänker jag. Det är väldigt intressant det här med föräldrar och barntrauman. Och liksom, jag kan känna igen mig i din pappa, i min papparoll.
Mm.
Hur jag kan lägga press. Liksom, så jag finns här för dig, jag gör allt för dig.
Mm.
För jag gör det.
Mm.
Och jag har jättesvårt att acceptera att hon kommer för sent till skolan. Jättesvårt, för jag säger, lyssna, du har ingenting i ditt liv som jag inte bröstar för dig. Det finns ingenting.
Mm.
Du kommer aldrig hamna i en situation där du inte har mitt 110-procentiga fulla stöd. Den enda gången är när du ljuger för mig. Eller när du inte respekterar saker som är viktigga. Komma i tid är en viktig grej att lära sig.
Ja.
Det är en viktig grej.
För
du ska ta ett ansvar som en vuxen människa. Ska du liksom vara driftig? Ska du komma någon vart? Du kan inte komma en kvart för sent till varje möte.
Nej, det
funkar liksom inte så. Vi hade en incident i morse där jag frågade igår kväll när började skolan? 9. Jag bara, okej, perfekt. Jag väcker dig 7. Väcker henne 7. Sen går jag ut, gör mina grejer. Gå in 7:30, blir hon kvar i sängen. Så jag bara, nu är det 1,5 timme tills det börjar. Hon bara, men vi får ändå inte betyg på första lektionen. Så jag går till 10.
Uh-huh.
Så jag bara, så funkar det inte.
Nej.
Det är inte så det funkar.
Mm.
Alltså, jag blir så frustrerad. För att det är så här, du börjar 9. Du går dit 9. Du tar ditt ansvar.
Mm.
Det är inte skitkul. Men det är inte skitkul att gå till jobbet varje dag.
Nej, det är sant.
Det är inte skitkul. Nej. Ibland är det kul. Ibland i mitt yrkesliv gör man skitbra affärer och det är kul, det flyter på. Det kommer mycket cash, det är mycket uppmärksamhet. Alltså det händer grejer. Men ibland så kryper jag på knäna. Det har jag gjort nu sen corona kom. 1,5 år. Det är skittråkigt att gå till jobbet.
Mm.
Jag får kämpa för varenda jävla situation jag har på jobbet nu.
Jo, jag förstår hur du tänker, men jag kan också så här, på något sätt så här, sätta mig in i hennes situation också då, att hon gör någon typ av värdering i att så här, men det här är inte viktigt, och att då någonstans som förälder så får man så här, kanske acceptera det för att hon ska fatta konsekvenserna av det själv. Förstår du hur jag tänker? Mm. Okej, okay, men du tycker inte att det här är viktigt. Ja, men då så. Då får du bära konsekvensen av att du inte kommer till skolan i tid. Och att man någonstans som förälder kanske får låta sina barn misslyckas. Förstår du hur jag tänker? Mm. Det kanske blir lite... Jag var ju inte här när ni hade diskussioner, men jag fattar vad du menar. Det är som mina barn är ju ganska små. Mina äldsta grabbar är snart 8. De yngre, de fyller 5 här om några dagar. Och någonstans så, sen när de ska göra någonting, så kan jag tala om för dem, så jag vet att det där kommer inte bli bra. Mm. Om du åker sparkcykel utan knäskydd, så kommer du ramla och skrapa upp dina knän. Jag kan säga det en gång, jag kan säga det 2 gånger. 3:e gången kommer jag inte säga det tills du skrapar upp dina knän själv. Mm. Så kommer du fatta att, okej, det pappa sa.
Kommer du då plåstra om?
Det är klart att det kommer göra det, men jag kommer också tala om, så här, vad var det jag sa till dig?
Mm.
Vad var det jag sa? Utan att egentligen kanske skuldbelägga, utan så här, någonstans så måste ju barn, ungdomar så här, få ta konsekvenserna av sina egna beslut. Så länge de är inom så här, en rimlig grej. Så här. Man kan ju inte bara, din dotter kanske bara, jag tänkte gå ut till nattklubb och vara ute till 5. Det kanske inte är rimligt.
Mm, det sa hon faktiskt för helgen. Okay. Jag bara, när ska du komma hem? Hon bara, 5. Jag bara, men är du,
jag fattar.
Du är 17 år gammal, du kommer hem nu.
Men det är precis, alltså det går kanske inte att jämföra, men det var för ett tag sedan så satte vi fram maten på middagsbordet, och den här själva formen som kom ut ifrån ugnen var skitvarm. Den hade stått inne i ugnen, och min son sa, jag ska ta först. Jag bara, du kan få ta först, men låt mig ge dig en sån här grytlapp så du kan få ta själva formen, för formen är jättevarm. Nej, jag ska ta den först. Bah! Jag såg på honom att han höll på att explodera av ilska och tårar och allting. Jag bara, hur kändes det då? Ska inte du ta den? Kom, ta den igen. Ta den igen. Han bara, nej pappa, jag väntar på grytlappen. Du vet. Mm. Och då var jag ju tvungen att trösta han, för då hade han ju bränt sig och gjort sig illa såklart. Så vi så här, kylde ner hans hand. Men om inte jag hade sagt det han så här, eller om han hade lyssnat på mig, så hade jag ju sparat massa tid och kraft och energi. Men han hade aldrig fått lära sig av att det där kommer jag illa av honom. Om inte han hade bränt sig.
Mm.
Nästa gång vi ställer fram på att han sitter så här med händerna på knäna. Bara, kan man ta plåten nu pappa? Mm. Det han väntar. Och det kanske man inte kan här, alltid dra så stora paralleller till det vi pratar om nu. Sådär. Men att jag tror att din dotters... Jag tror inte att hon är oskön. Liksom. Jag tror bara att hon är en tonåring.
Nej, hon är
liksom
egentligen skön. Mm. Som kan selektivt säga, men det får ändå inte betyg, så det spelar ingen roll.
Mm.
Liksom. Och jag hade gjort likadant. Det är bara att jag, med min insats i hennes liv, kräver mer.
Mm.
Och där kan jag känna igen mig i din pappa. Att jag berättar ju för henne, jag gör det här för dig.
Mm. Jo, men precis.
Och det här är ju en läxa för mig. Jag ska verkligen rannsaka den här grejen hos mig själv. Mm. Liksom.
Jo, men det som, alltså, absolut, jag fattar vad du menar. Det min pappa, så här, det han gjorde var väl att han så här, skuldbelade mig. Så här. Och jag tyckte inte att det, jag fattade inte då så här, att det var det han gjorde. Alltså inget ont om min pappa, må han vila i frid och allt sånt där. Alltså han var världens bästa pappa när han hade sina bästa dagar. Men när han väl var så här arg och besviken på sitt egna liv, då fick han det att låta som att det var val han hade gjort på grund av mig.
Mm.
Och växa upp i det så här, det gör en till en ganska iskall människa.
Mm.
Så för mig så var det väldigt svårt att veta vad som var på riktigt när det gällde känslor i förhållanden eller i vänskap eller vad det nu än var. Så för att det var som att alla förväntade sig någonting av mig och jag förväntade mig någonting av dem. Och jag kunde bli fett besviken om jag så här, precis som nu jag kom här, diskuterade vi om så här, hur man ger så här. Mm. Och sen när man inte får någonting tillbaka, hur uppgiven och besviken jag kunde bli så här. Och jag kunde också bara säga så här, men det är säkert på grund av mig.
Mm.
För det är inte så konstigt om du kommer hemifrån och säger, men det här är ditt fel. Det här är på grund av dig som det har blivit så här. Och om du då misslyckas i en kärleksrelation eller en vänskapsrelation, vem är det du kommer ifrågasätta att du har gjort fel? Det är dig själv, tänker jag.
Mm.
Och så jag spenderade massor med år med att alltid säga, men Pelle vill inte leka med mig för att jag är keff. Det är inte konstigt. Och men Sara gjorde slut
med
mig.
Men var du keff då?
Alltså jag tror nog att jag var ganska keff. Alltså på många olika sätt, absolut. Jag var nog extremt uppmärksamhetskåt. Så här. Sökte uppmärksamhet på både gott och ont. Alltså mina lärare sa det alltid. Så här, du kan få mer i klassen och du kan få klassen att fucka ur helt.
Mm.
Så det är helt upp till dig vad du har för sinnesstämning när du kommer in i ett klassrum. Du förstör min arbetsdag typ.
Mm.
Så att, och det kunde jag ju också ta med mig in både på fester eller om det var i olika sammanhang. Så här. Att man kunde vara både dålig och en bra förebild, så absolut.
Mm, ja. Det vi pratade om nu var att vi pratade om vår senaste sorg. Och då var din senaste sorg så här, fan jag inser att jag har inga riktiga vänner. Liksom.
Mm.
Och det är sårande för ens vänner att höra. Så när vi säger det här så finns det säkert någon runt dig som tar illa vid sig. Men då måste man utgå ifrån att det här är din känsla och du äger den. Och det är inte kritik mot någon specifik person.
Nej. Nej. Nej, men alltså du vet, ju äldre jag har blivit, desto mindre har min cirkel blivit också.
Såklart, så den här klassiken som
alla säger. Precis, så av att säga av typ 10 personer som jag anser är nära vänner, så är det 2 som hör av sig.
Men och det är samma sak i mitt liv, och det är säkert samma sak i deras liv. För vi vet ju inte vilka som
jag,
är dem.
Nej, men jag har ingen aning. Nej, men då börjar man ju överkompensera. Alltså så här, då börjar man ju överkompensera i sin kärlek till dem. De här andra 8 då till exempel som inte är närvarande. Och då överröser man dem med både gåvor och bjuder in och bjuder ut sig själv, vill jag på säga. Men man bjuder. Man är väldigt så här, försöker säga, ej, kom igen grabbar, vad fan händer? Så här, ja, man är väldigt angelägen om att, ej, vad fan händer här? Så här. Ibland kan man nästan bjuda in sig själv, men ändå vara jävligt så här, okej, man får den här inbjudan, men man märker så här, shit, jag skulle inte varit här alltså. De hade inte räknat med att jag skulle dyka upp här. Och all heder till de här 2 stackarna, så vill jag på säga, 2 vännerna som, så här, som håller ut och som hör av sig efter förmåga. De gör i alla fall sitt. Så här. Men det är klart att det är en stor sorg att inse att när man är 45 år att man har jävligt mycket stort kontaktnät, absolut. Jag har massor med bekanta. Men den senaste typ en månaden så är det kanske en som har frågat mig hur jag mår. Alltså på riktigt, hur mår du? Vad händer? Vad händer i ditt liv? Vad är det som pågår? Du verkar lite deppig. Jag har sett dig på sociala medier. Du skriver deppiga saker. Eller du skriver glada saker. All lycka till dig. Och det är ju en ganska trist grej att inse.
Det är verkligen. Anledningen till att jag frågade om du var keff var för att jag upplever de här situationerna också i mitt liv. Väldigt ofta. Och sen så... Det här har jag uttryckt till min tjej. Att så här, jag liksom... jag känner mig utanför i min vänskapskrets. Liksom. Och så var hon och jag ute och så kom en barndomspolare till mig. Och så här, jag hade någon jargong. Jag tyckte jag var svinkul. Liksom. så när vi gick därifrån så hon bara, du tror inte att det här kan ha med saker att göra? Jag bara, vilket? Hon bara, att de inte vill vara med dig, dina vänner. Jag bara, vad menar du? Hon bara, men det första du sa var det här. Hon bara, han har aldrig träffat mig. Han kommer in i vårt sällskap och direkt så slänger du ur någonting som kan vara kränkande för honom.
Mot honom? Eller
nej, mot honom. Ah, okay, mot honom. Han har gått ner i vikt. Skitmycket. Han har tränat och skitbra och liksom blivit kanon. Jag bara, shit, vad långt ansikte du har. För att han har varit tjock. Så när han blev smal så blev hans ansikte långt. Och det är så här, för mig var inte det kränkande. Det var min första tanke. Men självklart kan det vara kränkande för honom. Istället för bara, wow, brorsan, fan vad grym du är. Shit, jag ser att du har gått ner i vikt. Men istället så blev det att jag sa att hans ansikte var långt. Så hon bara, hade jag varit honom, då hade inte jag velat träffa dig någon mer.
Nej.
Liksom. Och då var jag så här, shit, jag kanske är keff. Jag kanske är keff. Alltså, jag menar ju inte att vara keff. Jag är supermild och säger, jag bjuder alltid in till saker. Men jag kanske har en keff jargong.
Jo, men jag hör dig. Jag tror, alltså, i mitt liv har det nog varit mer att jag har varit ganska, alltså, väldigt oskön. Alltså ganska dryg och ganska otrevlig person och ganska, ibland väldigt fysisk, och det har varit väldigt stökigt, mycket bråk och tjafs och sådär. Vilket har gjort att man automatiskt utesluts. Alltså, det är ingenting som har varit konstigt, det har jag fattat. Så här, men om vi tittar tillbaka de 6-7 senaste åren så har inte det varit fallet så här. Jag lever inte det livet idag. Jag uppfattar mig inte vara det. Men på något sätt så är det dagens sanning. Så här, när man gick igenom... Jag kan få ganska mycket så här, glad att heja rop och tillrop på sociala medier. Det värmer mig. Jag menar verkligen allvar. Jag blir fett glad av det. Det finns människor som inte känner mig som så här... Så jag blir ashypad av så här, glada tillrop. Det är inte det. Det här handlar om att... Alltså jag har inte blivit inbjuden till exempel till en enda inflyttningsfest. Inte en enda midsommarafton. Inte en enda nyårsafton, inte en enda 6 juni firande, inget. Mm. Förstår du? Om jag skulle stänga av min telefon idag, precis som jag sa innan, så här, det är ingen som skulle bara, shit, jag har försökt på tag på matte de senaste 10 dagarna. Så här, undrar om vi ska åka hämta och kolla om man lever.
Mm.
Det kan vara så att man kanske i dagsläget faktiskt umgås så pass mycket med människor genom sociala medier som man vet redan allt. Mm. Man kanske inte har någonting
det
att säga.
Det säger mina vänner till mig.
Så kanske det är, att man kanske är överdrivet så här, jag är ju också sån här, jag är överallt. Alltså jag så här, uppdaterar flera gånger per dag, både på Instagram och Facebook. Så jag ska inte säga att det kan vara så, jag har ingen aning. Men det har liksom inte, det har satt sig hos mig där man börjar ifrågasätta sig. Ej, vad fan är det för fel på mig?
Mm.
Alltså vad är det för fel på mig? Vad har jag gjort? Är det så att jag luktar illa? Är jag oskön? Vad fan är grejen? Varför, vad händer?
Mm.
Och det kan göra mig jävligt stressad. Det ska jag inte ljuga faktiskt. Och det, när man börjar då att tänka så här, men har det här någonting med att göra? Har du varit så hela ditt liv? Ja, men kanske.
Mm.
Men du blev själv bortvald när du blev liten, till och med av din egen mamma. Så vad är det som människor som du har lärt känna som inte har någon genetisk koppling till dig? Det är klart att de väljer bort dig om du är konstig eller på något sätt. Då börjar man ju ifrågasätta allt så här. Vad fan är det som händer? Är det här på riktigt ens?
Mm.
Ja, det är faktiskt en ny insikt i mitt liv och en ganska stor sorg faktiskt.
Att vara som du, 45,
mm,
och få den sorgen till sig. Så här, jag har levt 45 år. Jag vet inte hur det har varit för dig, men jag kan tänka mig att du har haft en vänskapskrets där så här, man ger... Det är 110%.
Mm.
Man ställer upp vid tveksamma situationer och så vidare.
Mm.
Och så sitter man här och bara, fan, jag har inga vänner. Liksom. Det är trauma. Jag vet inte hur man ska säga det annars. Alltså,
ja, lite.
Det är ju hemskt att känna den känslan.
Ja, alltså vissa dagar är jag ganska tillfreds med det. Men jag måste också så här poängtera det. Så här, för att det är ju viktigt att säga att jag har människor som bryr sig om mig. Som verkligen, verkligen visar det. Så här. Det man saknar är väl att vara en del av någonting större. Så här. Alltså att man är alltid...
En av grabbarna.
En av grabbarna. Mm. Ja, det är den. Ja, det var faktiskt bra sagt. Och det kan ju också vara olika saker. Det kan vara olika... Det här, hör i mitt försvarsharrtjofrofis här nu. Att jag säger, jag försvarar dem så här. Eller jag försvarar andra människor. Att de kanske tror att jag är upptagen och då, ja, men han är upptagen med barnen. Han håller på med familjen. Men,
så jag är ju en konfronterare.
Mm.
Jag konfronterar folk rakt av. Mm. Så här, ej, vad händer?
Mm. Liksom.
Och jag har fått flera gånger som, alltså, vad menar du? Alltså, vi lyssnar på din podd varje vecka.
Mm.
Du berättar vecka för vecka, dag för dag vad du har gjort.
Mm.
Du finns på Instagram, du lägger, alltså, så här, det finns ingenting att fråga dig.
Nej, det är det. Alltså, kan det ju vara.
Men det tar ju inte bort min känsla.
Nej.
Att du faktiskt ringer mig.
Nej.
Eller att du faktiskt så här, om grabbarna ska iväg och käka.
Mm.
Jag har ju sagt i min podd att jag kommer dra från Sverige. Men och skulle de då planera en middag när de vet att jag är borta, så frågar de inte mig.
Nej.
Men det spelar inte mig någon roll, för jag har inte sagt till dig person, vi har inte suttit ner, så jag bara, men jag är inte i Sverige då.
Nej.
Förstår du? Ja, så att jag känner mig utesluten, fast de har baserat vissa grejer på saker som de har hört mig säga, som jag säger till offentligheten. Mm. Liksom.
Ja, men precis. Jo, men det är exakt. Du vet, så här, det här handlar om att jag vill bli tillfrågad även fast de kanske vet att jag säger nej.
Exakt.
Det är bara för att man ska känna sig sedd, för att man ska känna sig uppmärksammad och att det är någon som bryr sig.
Mm.
Så ej, är Matte med? Ej, är Danne? Fan, Danne är inte med. Ej, har mässet gått ut till Danne? Tjej, fan, skickar inte Danne? Nej, han kommer ändå säga nej, men skicka den bara.
Mm.
Låt han säga nej, men då vet han i alla fall att vi tänker på han. Och det är väl det man har insett, att man kanske inte är den personen som är given när det gäller såna här saker.
Nej.
Men... Och det kanske, nej, men jag står fast vid det, att det är den känslan jag har, och att jag har diskuterat det med min sambo, och att hon säger så, nej, men det är inte alls så, det är för att du är så otroligt social på alla sociala medier, folk vet vad du gör, precis som du nämnde här, men det är känslan av att ha känt sig som så här saftblandaren. Mm. Du vet, så här, jag är inte ens med på bänken. Jag blir aldrig uttagen i A-lag. Alltså det händer inte. Utan det är så här, hey, har vi någon saftblandare här? Och, du vet, jag räcker upp handen, jag bröstar den, så jag tar den typ. Mm. Så här. Så att det, ja, men det kan vara så att jag bara har känt, eller det är så att jag har känt mig så hela livet. Så här. Mm. Att jag har sökt olika typer av gemenskaper. Och mina barndomsvänner, så här, då, jag brände ut mig där. Mm. Jag straffade ut mig för att jag levde ett sånt liv där de inte kunde acceptera min vänskap. Mm. Och det har kostat mig. Alltså. Det är så här, vi har kontakt då och då. Men den är genuin när vi väl har den. Så här, då är den på riktigt, upplever jag i alla fall. Men det jag orsakade dem och det jag utsatte dem för där och då var svårt för dem att gå och acceptera. Liksom.
Du har ju gjort en tv-dokumentär som heter Välkommen till Husby.
Älskade Husby.
Älskade Husby. Mm. Där man liksom får träffa dig och dina klasskamrater och sådär. Känner du den här känslan när du träffade dem? Kände du dig fortfarande som liksom svarta fåret matte?
Egentligen inte faktiskt. Alltså, så här, de här 6-7 åren så här, har gjort mig till en helt annan matte. Så här,
där jag, alltså de senaste 6-7
åren?
Ja,
de senaste 6-7 åren. När du vände från ditt kriminella? Ja, precis. Så här, det, när jag har 2 födelsedagar skulle jag brukar säga. Alltså, det är 14 september och sen så är det när mitt liv startade om när jag blev pappa och när jag insåg alla mina brister. Så, här. Så jag firar det 2 gånger per år, vilket är fett nice också.
När man gillar lite uppmärksamhet. Så.
jag sitter där själv med massa tårt när jag skojar. Jo, men vad var frågan? Jag glömde bort. Vad sa du? Att jag känner mig som svarta fåret. Nej, inte alls. Men det är det jag menar. Alltså att jag har så sjukt mycket bekanta. Mm. Så att egentligen så tror jag att alla de här, så här, alltså alla de här kontakterna är genuina. Så här. Mm. Men de är väldigt, så här, när lampan väl släcks och när det är så här högtider och sådär, då är jag jävligt själv. Liksom. Eller då är det jag och familjen och sådär. Men det kanske är också så här, när du är 45 år, du kanske inte ska hänga med grabbarna. Jag har ingen jävla aning.
Jo, men fan, det vill man ju. Eller jag vill det.
Jo, men det är klart att jag vill också så här, du vet, att det kommer ett så här WhatsApp-grupp. Tjo, Matte, vi tänkte åka den 28 juni till Ibiza i en vecka. Ska du med eller? Mm. Bram, sånt här händer inte. Förstår du? Nej, det gör inte det.
Jag och mina grabbar har också en WhatsApp-grupp. Vi är 12 stycken i den gruppen. Vi känner varandra jävligt bra allihopa. Den gruppen har kanske 400-500 med som dagen. Varje dag.
Mm.
499 av dem är olika triggers mot andra människor i gruppen.
Mm.
Det är ganska kivig stämning. Mm. Liksom. Och under en period så klarade inte jag det där, utan jag blev osams med folk i gruppen. Mm. Liksom. Så till slut så hoppade jag ur gruppen. Och så var jag ute i gruppen i ett år. Och gick in i gruppen häromdagen.
Mm.
Och det var exakt samma stämning där. Och jag kände bara så här, fan, det här är inte min grej.
Mm.
Jag vill inte vara här och liksom försöka reta någon eller bli retad eller liksom göra mig kul på någons bekostnad eller vara någons skämt. Mm. Liksom. Så jag skrev bara så här, fan grabbar, jag kommer gå ur gruppen igen, men så här, med några välvalda ord. Och det är så här, vänskap är få förunnat. Vi är bra vänner, vi har gått igenom mycket. Så här, vi borde verkligen bara hylla varandra, stå bakom varandra och liksom pusha varandras egenskaper och drivkrafter och ambitioner. Liksom.
Mm.
Och sen gick jag ur. Ingen har kontaktat mig efteråt.
Nej, jag fattade. Nej, jag klev också ur en WhatsApp-grupp här för ett tag sedan. Då var det en som kontaktade mig och frågade vad fan hände. Jag skrev bara, jag pallar inte. Om du vill mig något så har du mitt telefonnummer och du vet så att jag finns. Det var en som gjorde det. Men det kan ju vara, jag vet inte. Jag ska inte hålla på och försvara det. Men
här är ju öppet forum och precis, vi får prata menar, om våra känslor. Ja, det är det den här podden går ut på.
När det väl inträffade, när jag väl kom till insikt att det är så, att det har varit så i alla olika grupperingar som jag har tillhört under hela mitt liv, vare sig det är barndomsvänner eller om det är andra konstellationer, så har jag alltid varit den som har varit mest uppmärksamhetssökande.
Mm.
Och det går tillbaka till att jag vet att jag har blivit bortvald när jag var yngre. Det går inte att diskutera, liksom. Det bara är så. Men alltså det, jag kan vända mig ut och in för din skull för att du ska känna så här, uff, idag var jag med Matte, vilken bra jävla snubbe. Så här.
Man vill bli erkänd som en bra människa. Ja. Man vill vara speciell.
Ja, men
man
vill vara speciell. Jo, och men det är det som är grejen. Och du vet, så här, ju mer min terapeut säger, så här, jaga inte den typen av bekräftelse. Ju mer jag har slutat att jaga den typen av bekräftelse, desto ensammare har jag upplevt att jag har blivit. Mm. Förstår du? Då har jag suttit så här, shit, ska jag sitta och jaga den här falska bekräftelsen, eller så ska jag så här, bara så här, stå fast vid det här.
Mm.
Att det är jag och mina fyra barn. Det är de jag umgås med, förstår du? Och det är min sambo också. Mm. Förstår du? Vad ska jag acceptera i det här? Eller ska jag hitta någon typ av så här, någon grej i det här där jag kan komma tillbaka in i det här fast det är på mina villkor? Ja, jag vet inte. Jag tycker
jag är i samma position, verkligen. Mm. Jag kan ta jätteilla vid mig.
Nej, men jag kan bli väldigt mer ledsen faktiskt. Mer ledsen än arg.
Mm.
Och det är också en ganska obekant känsla för mig faktiskt. För både aggressiv och förbannad, det är någonting som alltid har legat nära till hands här. Medan idag så kan jag faktiskt definiera vad är det som, hur jag känner mig så här.
Mm.
Jag känner mig fan ledsen över hur du behandlar mig här. Eller jag är ledsen över att ni inte bjöd in mig, eller att jag, ja. Medan innan så kan jag bara säga shit, jävla idioter, och bara så här bete mig as oskönt, så gjorde att jag ändå inte kunde komma tillbaka, för då hade jag bränt den bron tillbaks liksom.
Jag tror att det här är få framförallt män som vågar bejaka den sidan.
Jag tror också det.
Verkligen.
Mm.
Och jag känner också mycket mer sorg nu för tiden än ilska liksom. Jag kan ju säga direkt när jag blir arg, så fan, jag blir skitledsen över det här. Jag vill inte fortsätta det samtalet. Det är liksom...
Ja. Jo, men det är också jävligt kul att du säger så. Och så finns det vissa människor som vet att man kan eller har kunnat blivit jävligt förbannad. De vet också att om det är så att de lyckas få dig förbannad, då har de på något sätt så här lyckats med någonting.
Mm.
Förstår du? Jag tänker så här, att bli lack för mig, det är ett nederlag. Så här. Det, alltså jag klarar
framförallt
inte av.
Är det någonting man kommer få ångra. Ja. I alla fall jag, för när jag blir lack, då blir jag lack.
Jo, men precis, så känner jag också. Så här, då är det bättre för mig att, precis som du säger, så här, men du, vi kommer inte komma någonstans i den här diskussionen. Mm. Jag har pratat klart nu. Är det så att vi behöver fortsätta prata om det, så gör vi det om några dagar, för det här går inte.
Mm.
För ingen av oss kommer komma vinnande ur den här situationen. Det känns bara ovärt, liksom. Men ändå, så kan det vara finnas människor som vet, så här. De trycker där, de gör det. Och till slut så har man kanske exploderat. Och då de bara, kolla, han hade inte alls ändrat sig.
Mm.
Precis vad jag sa till dig, han har inte ändrat sig. Vi fick han här i alla fall. Så, här. Så sitter man där och bara så här, kokar. Så här.
Men det är ju inga vänner.
Nej, men det här behöver ju inte vara vänner. Det här kan, exakt. Förstår det här kan vara människor här... som vet vem du är. Så här.
Men de har ändå ingen plats i ditt liv.
Nej, men exakt. Jo, men så är det ju. Absolut.
Men vi är läskigt lika på den här punkten.
Ja, faktiskt.
Och det är så här, många säger till mig så här, du överdriver, sluta larva dig, vad fan är det med dig liksom. Men det är mina känslor, låt mig äga dem. Det är vad jag känner liksom. Jag hittar inte på för att skapa drama. Det här är vad jag känner liksom. Och för mig är det jobbigt liksom.
Ja.
För mig blir det en negativ grej. Och så här, jag vet inte, en specifik grej. Vi var liksom för något år sedan. Jag hade bjudit in ett samma gäng. Så här, men vi gör det här, ska vi åka hit, vi gör den här grejen, bla bla. Sen typ 2 veckor senare så åkte de iväg utan mig. Och gjorde den här grejen. Och då skrev jag till dem, bara, driver ni?
Mm.
Alltså,
ja, det är ju jävla konstigt liksom, beteende.
Ja, men det blev spontant. Jag skiter i spontant.
Mm.
Jag bryr mig inte. Alltså, jag har ju frågat er flera gånger på raken nu. Och sen gör ni en grej utan mig. Och då efter det var jag så här, bara, men alltså, jag skiter i det bara.
Mm.
För det kommer aldrig hjälpa mig.
Nej.
Aldrig hjälpa mig att jag lägger vikt i vad de gör utan mig.
Nej, men jag undrar också så här, när de väl tog det beslutet, så här, vad var det som gjorde att de inte hörde av sig till dig? Det skulle man gärna vilja veta. Så här. Varför var inte du med?
Ja, men det är för att de inte vill att jag ska vara där.
Ja, det är bara så.
Ja, annars hade de hört av sig.
Ja, men det är den. Ja, så är det ju.
Förstår du? Det är så här, om du vill träffa Kenneth, då ringer du Kenneth.
Ja, men exakt.
Det handlar bara om vilja.
Jo, men precis. Nej, men det finns ju, som sagt, som jag sa innan här, det finns ju till en eller två stycken av de här, den här cirkeln som jag kallar för vänner, som är väldigt ihärdiga och som jag anser, som jag tycker lever upp till det jag kallar för vän, så här, som gör shit, som hör av sig, som försöker så här, men i det stora hela så är det här någonting som har gått igenom så här, hela mitt liv, att jag har känt att jag har varit Och det är så här, det är samma så här känsla nu när mina små barn växer upp. Så här, jag har ju två eller fyra par tvillingpojkar.
Ja, det är helt sjukt.
Och de här yngre
nej,
nu som...
Nej, två par.
Två par och det är fyra grabbar.
Ja, ja, och exakt. Alla är tvillingar.
Alla är tvillingar, exakt. Men de äldre, eller de äldsta är åtta, de yngre fyller fem här, 23 juni. De här små grabbarna nu i alla fall. Så här, de går på samma förskola. De går på olika avdelningar. Och så dampte ner ett inbjudningskort till ett kalas för min ena sons, ja, på hans avdelning. Du vet, jag började gråta när jag såg att det bara var ett inbjudningskort.
Mm.
Och det här var då att den andra pojken inte skulle gå. Utan han var inte bjuden. Du vet, så här, ja, det här var min värsta mardröm, så här, att mina barn också ska behöva känna sig uteslutna. Nu tänker jag ju så här att i och med att de går på olika avdelningar och det här, den här familjen...
Jag tänkte direkt, det är avdelningsbaserat.
Ja, såklart, ja. Men du vet, det tog ungefär 25 minuter innan jag hann så här, komma ner i den tanken att så här, ja, men det är klart att föräldrarna har ju bjudit hela avdelningen, då kan inte han följa med. Så här, jag fattar, jag förstår det. Så tog det typ 3 dagar, så kom det ett till.
Okay, utan att
och då var det samma pojke som inte skulle komma. Och det var också hela avdelningen. Men det var också så här, hur ska jag förklara det nu? 2 gånger ska din bror gå på kalas här och du är inte bjuden. Och det var bara så här, jag fattar, det var samma sak där. Det var avdelningsgrejer. Hans avdelning hade värsta partyt den veckan. Alla skulle gå på kalas.
Men det kommer ju komma tillbaka.
Såklart att det är så. Men när jag då, nu när mina barn fyller så här, den 23, så var jag väldigt noga med att så här, bjud dem ni umgås med. Skitsamma avdelning. Förstår du? Så här, alla ska känna sig delaktiga. Och då var de så här, men nej pappa, jag umgås ju inte med han. Han går inte på min avdelning så här. Åh, jag bara, lyssna, en dag kommer du verkligen känna dig utanför. Hämta han bara, hämta henne också. Alla får vara med. Och då sa min sambo, men hur många ungar ska vi ha på det här kalaset? 40 barn eller? Jag bara, jag skiter i, hämta 40 ungar. Ingen ska känna sig utesluten om jag kan styra det, säger. Men det är klart, jag kanske överdriver här. Jag fattar ju att det är det kalas så kanske.
Men det är väl en viktig tanke.
Men det är en känsla i alla fall som jag inte ville att min ena son skulle få med sig, att han inte duger. Så för hur förklarar du för en 5-åring så här, det är 2 kalas nu, du ska inte gå på dem för det där är bara Liams avdelning som ska gå. Okej. Du vet, bara, vad ska vi göra då pappa? Bara, vi ska gå på jump. Okej. Ska jag gå på jump varenda gång? Alltså, förstår du? Ja, det bara kändes så här, jag vill inte att han ska känna sig bortvald eller inte få vara med.
Om man har följt dig som jag har gjort, så jag lärde känna dig när du var... Jag vet inte, var du fullvärdig eller var du någon form av hängis eller propp till något?
Ja, jag var propp men blev fullvärdig sen, absolut. Ja.
Och då var inte du den här Matte som där nu.
Nej.
Du var jävligt rolig, men du var inte lika lätt tillgänglig i djupet som det är nu. Och sen så har jag ett minne av att du kommer till mig och så har du fått en stol i huvudet. Och var, alltså, du hade ju ett jack i huvudet som var enormt och var väldigt svullen och sådär. Där någonstans så upplevde jag att du började förändras i liksom din... Jag kan ha fel, men där kände jag att så här, fan, nu händer någonting hos Matte. Liksom. Det kanske inte är skitfett och vara den Matte som han är. Och, liksom, och sen så kom ju din syras bortgång efter det. Liksom... Hur var det? När började det hända för dig?
Så det var väl i samband med i hela den resan, eller vad man ska säga. Så det var ju också typ ett bekräftelsebehov av att känna att man tillhörde någonting där alla var bröder och alla hjälpte varandra. Vi gjorde en och samma sak tillsammans. Vi rörde oss som en enhet. Men sen så märkte jag ju alltså ganska fort att det här är ju bara som ett så här pyramidspel. Så här. Det är de där uppe som garvar åt oss här nere. Vi får göra massor med jävla skitgrejer för att så här, vara en broder. Du vet, vad fuck det här, vadå broder, vad fan pratar de om? Alltså, det här är ju, jag kan inte vara din broder om du äter mer än vad jag gör, om jag har dragit in mer pengar än vad du har. Eller förstår du? Jag kände mig bara totalt utnyttjad. Så här.
Men ändå löpte du hela linan. Så
ja, jag löpte hela linan och jag gjorde det för att jag hade någonstans bestämt mig för att det här var det jag ville. Men när jag väl insåg så här, vad det var, alltså det, så här, alla säger ju det, så här, det är ganska lätt att vara hängis, det är ganska lätt att vara propp, så här, det är när du blir fullvärdig, du får verkligen bekänna färg så här. Mm. Att på något sätt så här, hela tiden stå upp för någonting som så många andra tror på så här. Mm. Du har ju en chans någonstans under resan gång att så här, kliva av där med hyfsat heden i behåll. Mm. Det är mycket, mycket svårare att kliva av när du har gått hela vägen ut. För då är det ju en del av spelet. Liksom. Mm. Och då förväntas det också prestera alltså på ett helt annat sätt och vara mycket mer tillgänglig. Även fast proppåren kan ju vara jävligt jobbiga. Liksom. Men skit i det. Det som var jobbigt med det, det var väl att inse att man var en del av ett spel bara.
Mm.
Alltså man var bara en bricka i någonting och att man förväntades ställa upp på en massa med saker som jag inte kunde stå för. Där massor med människor blev utsatta för
jättekonstigt. Har du något exempel som...
Nej, jag kan inte gå in på detaljer faktiskt. Men alltså där jag själv då kanske utsatte mig för fara. Om jag kan prata utifrån mig själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara. Mm. Där jag försatte mig själv flera gånger i ganska alltså i livsfara så här. Där man sprang andra människors ärenden. Man blir ju lätt en måltavla också om du tillhör ett nätverk, höll jag på att säga, men en klubb eller vad det nu än är så här. Du får ju då typ kanske bära hela klubbens eller vad du nu än tillhör. De färgerna, då får du ta ansvar för det. För du kanske inte har något, ett enda skit med det där att göra liksom.
Mm.
Och det jag aldrig kommer glömma var väl så här, det var ett sammanhang där en person råkade jävligt illa ut rent fysiskt, alltså han åkte på sjukt mycket stryk i ett sammanhang där jag bara kände så här, shit, vad fan är det här alltså? Alltså jag kan inte stå för det här är inte rätt. Det här hade vi kunnat lösa som två vuxna människor. Eller som, alltså, de hade kunnat lösa problemet, satt sig ner och rätt ut det här. Där det användes massa med våld som inte gick att säga rättfärdiga på något sätt. Och sen samtidigt i det här så var ju... Alltså min syster var ju på andra sidan lagen, eller vad man ska säga. Hon pluggade ju väldigt hårt för att bli socionom. Hade tagit ett extra jobb på anstalten, på häktet i Flemingsberg liksom.
Mm.
Så någonstans i det så märkte man ju också så att ens egna familj började sen ta mer och mer avstånd från vem jag var, för vad jag stod för, och det bara kändes så här, shit, det här är inte rätt alltså.
Var det hemligt för
min syra,
ditt nätverk att din syra jobbade?
Nej, det var väl någonting jag kanske inte nämnde bara liksom. Det var ju inte, det låg ju inte mig i. Det låg inte mig i fatet så. Det hade ju kunnat blivit stökigt för det liksom.
Mm.
Men jag för att göra en lång historia kort, så var väl det absolut det dummaste draget jag har gjort i mitt liv, att blanda mig i det. Den typen av livsstil har det har skadat mig mer än någonting annat egentligen faktiskt, de åren. Dels för att det tog bort kontakten liksom, mellan mig och min syster, för hon kunde absolut inte acceptera det jag höll på med liksom. Eller det jag stod för överhuvudtaget. Det fanns liksom ingenting i henne som kunde acceptera det, och ändå valde jag bort det.
Mm.
Så ändå så var jag lojal emot andra människor, fast jag så här, inombords bara så här, shit alltså, jag pallar inte det här alltså, jag vill inte det här, hur ska jag ta mig ur det här, hur ska jag lösa den här situationen, och så här, hur ska jag sjuka mig, ska jag bara kasta min mobil, alltså hur fan ska jag ta mig ur det här liksom.
Mm.
Och det var ju också en lång och jävligt kostsam både energi och ekonom, alltså det kostade massor liksom att lösa det här.
När du ville ta det ur?
Ja, precis.
Hur, det är säkert olika för alla, men hur är den processen? Är man rädd när man ska gå och berätta det här?
Alltså jag var livrädd, absolut. Det var ju ingenting som var, precis som jag sa, för att så här, kunna ta, alltså, få tillbaka min familj och vänner som jag hade liksom, så här, växt upp med, eller vänner som jag brydde mig verkligen om och försöka få tillbaka dem, så fanns det inget annat för mig än att göra det. Alltså att lämna det livet liksom. Det var flertalet möten så där jag hade möjlighet att så här, bara räcka upp handen och säga, du, jag skulle vilja prata med dig, det här, nu är jag klar liksom. Och som allt annat som jag var inblandad i på den tiden, så drog jag ut på det, och desto ju mer jag drog ut på det, desto knepigare blev det liksom. För att jag så här, drog mig ur, jag gjorde det på ett ganska fult sätt liksom. Så här, jag var inte speciellt
fult eller fegt,
både och faktiskt, ska jag vara ärlig och säga. Det som jag gjorde,
men blev det fult för att du var feg, eller valde du att fula dig?
Nej, alltså jag valde nog det för att jag tänkte så här, det här, jag kan inte stå för det här längre. Och då, ju mer jag insåg att jag inte kunde stå för det, den typen av liv, så vart det fult.
Mm, okej.
Okay. Så då vart det så att
du sa en sak men gjorde en annan.
Ja, men typ så här, men det är möte på söndag. Jag bara, uff, jag kan inte, jag ligger hemma. Alltså då fulade jag mig istället för att bara säga, ej, lyssna, vi måste mötas nu. Det här är situationen, jag am out. Förstår du? Det här, nu måste vi lösa det här. Hur går vi tillväga? Det hade ju varit det korrekta sättet att hantera det på. Men jag valde ju som sagt att så här, jag kan inte stå för det här. Jag backar ut, så här, moonwalkar ut. Jag gör mindre och mindre involverad i det här. Men det som sagt, det var ju typ det dummaste sättet att göra det på. Och det är inget jag kan rekommendera någon. Eller om jag ska rekommendera någonting, så är det väl att aldrig involverar i något liknande överhuvudtaget faktiskt. Det är ju min åsikt och det är någonting jag står för liksom. Så det kostade både tid, energi, pengar, det kostade vänner, det kostade mig massor liksom. Och det här är också någonting som är ganska så här, känsligt att prata om så här. Det är ju en värld som fortfarande finns kvar liksom.
Jag fattar. När du väl kom ur, var det efter att din syster hade gått bort?
Nej, det var efter. Alltså, ja, det var efter. Ja, precis, exakt.
Så det, du
hann, jag var med i det här. Ja, precis. Jag var med i den här verksamheten när min syster blev mördad, absolut.
Det här, och jag antar att det var spiken i kistan.
Jo, men det är bara garanterat spiken i kistan, både bildligt och allt vad det nu heter för någonting, utan det var.
Men fick du då motivationen eller kraften, eller vad ska kalla det, till att säga så här, men nu räcker det, jag är klar här?
Jag önskar att det var så. Det som hände var väl att jag slängdes in i en ännu våldsammare spiral liksom. Alltså med både extremt mycket alkohol och droger och våld alltså det var helt galet så här. Jag gjorde mig ovän med folk från Ystad till Haparanda liksom. Alla fick äta att hon hade blivit av med sitt liv på det sättet som blev, ja, så som hon gick bort. Men någonstans när jag vaknade upp ur den här dimman, så var besluten väldigt så här, det var liksom inte från ena dagen till den andra, utan det blev ljusare och ljusare. Jag kunde hitta ljuset i mörkret liksom. Och det var ju extremt många människor, så här, goda krafter, du var ju en av dem, Fryshuset, och det fanns många andra som jag kan nämna här som var behjälpliga och sträcka ut händerna, som gjorde att alla beslut var svåra men blev lättare ju längre tiden gick, förstår du vad jag menar? Så att jag på något sätt så här, valde att leva destruktivt, kunde jag inte rättfärdiga längre så här. När det fanns så många andra alternativ som erbjöds mig. Alltså både arbete, lägenhet, jobb, alltså folk så här, ej kom, vi löser det här, kom igen, kom Matte, vi gör det här nu istället, gör det här. Vi åker och vi har samlat in pengar och vi delade ut fonder, så här, för du gjorde så här fina och vackra saker, där jag helt plötsligt insåg att så här, jag kan inte fortsätta vara destruktiv. Det går inte, det finns liksom ingenting jag kan rättfärdiga längre. Och jag är ansvarig för mina handlingar. Jag är ansvarig för mina känslor. Och jag är också ansvarig för vad jag utsatt andra för. Så är det bara.
Så är det, verkligen. Mm. Och det är ju någonting jag har jobbat med mig själv nu väldigt mycket. Mm. Framförallt när det kommer till min insats som man gentemot kvinnor.
Mm.
För där är det så här... Det finns en gråzon som vi män inte har satt oss in i.
Mm.
Vad vår insats är.
Ja.
Liksom. Och jag började göra det till min blotta förskräckelse. Liksom. Mm. Och gick ut offentligt med det. Och har kommit i kontakt med kvinnor som har känt sig utsatta.
Mm.
För tjatsex eller att jag har varit dryg efteråt eller inte visat känslor. Du vet, sådana grejer som man inte har reflekterat över där och då.
Mm.
Och det är det jag kallar för gråzonen idag. Att så här, vi har ett ansvar i allt som vi gör.
Mm.
Även i vår ödmjukhet, i vårt sätt att tilltala människor.
Mm.
Hur vi får människor att känna sig med vårt kroppsspråk eller vad det nu kan vara. Mm. Liksom. Och det är jävligt viktigt att vi börjar jobba med det.
Mm.
Oavsett om du är före detta kriminell eller om du är kille eller tjej.
Mm.
Liksom.
Jo, men absolut.
Och jag har ju sett din resa. Mm. Jag har ju sett hur du har gått från liksom förortsmatte till som gjorde alla de här fuck-upsen på vägen. För du har gjort ett par fuck-ups liksom på våran väg också.
Ja, ja, absolut.
Till att liksom följt dina inspirationssnack på Facebook. Du är en av de som inspirerat mig att börja ha
tack.
Monologer.
Ja.
Jag har också börjat
med det. Vad roligt.
Du gjorde det för flera år sedan.
Mm.
Men som jag gör ibland, jag har någonting att säga, jag spelar in det,
ja, det
och så delar jag med mig
liksom, faktiskt.
För att det, någon hjälper det
ja vägen, men jag liksom. Tänker av 1000 följare så är det en eller två som kommer att träffa rätt liksom. Och då har du gjort din insats.
Exakt.
Och då är du klar så, för då de här 998 så, de kan scrolla vidare, de kan göra sin grej. Nästa dag så kanske du träffar någon av de här 998 också. Så du vet, så till slut så
jo, men vi förändrar.
Ja.
Så är det. Och vi kanske inte förändrar stort, men vi förändrar.
Ja.
Jag gjorde en grej nyligen mot rökare.
Mm. Okay? Jo.
Ja, men så här, jag ska inte gå in för djupt på det nu, men enligt mig så är rökare jävligt egoistiska.
Mm.
Man ska alltid vänta på dem när man ska åka någonstans. De ska ta en cigg innan man kan hoppa in i bilen. Det är som att livet styrs efter din fucking cigarett.
Ja,
liksom.
Ja, ja. Jag följde
det. Folk här hemma.
Ja.
Och de hade fimpat på min altan.
Ja, jag såg det.
Alltså gjort brännmärken och fimpat på min altan som att de är 12 år gamla utanför fritidsgården på den där trärampen upp till fritidsgården. Det är ett fucking skämt.
Mm.
Så du gjorde en harang av det här på Instagram. För när jag tycker någonting så tycker jag det mycket. Mm. Liksom. Och då var många som mötte mig. De bara, du är så jävla oskön hit och dit. Fan, bla, 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 bla. Så jag bara, lyssna. Jag svär på mitt liv att folk kommer sluta röka på grund av det här.
Mm.
Vänta bara. Ja, 3 stycken har skrivit till mig nu efteråt. Bara, du, tack.
Ja, men det är så. Den. Det är så värt ju.
Jo, men det är så värt. Sen kan man ha olika tillvägagångssätt.
Ja.
Men vi som har en plattform, det som jag gör här och nu, jag tycker inte att det här är kul. På riktigt, jag tycker inte att det är kul att sitta och dela sorg och ta in. Mm. Jag mår dåligt efter att vi har spelat. Vi har inte ens kommit in på din syras döden, för att jag drar ut på det. För jag tycker det är jobbigt.
Ja,
liksom.
Jag fattar. Ja.
Och när du kommer gå härifrån så kommer du vara i den känslan. Så vet vi har dragit upp de såren hos dig. Jag kommer också vara i den känslan.
Mm.
Men jag gör det här för att det är viktigt.
Ja, ja.
Det här är skitviktigt.
Jo.
För att vi kommer kunna hjälpa folk i sorg.
Ja, jag hoppas det i alla fall.
Ja, men 100%.
Mm.
Och det är 100% av varför jag gör den här grejen.
Ja.
Varför vi sitter här, jag vet inte ens vad det är för dag. Vad är det, måndag?
Ja,
vi sitter här en måndag kväll. Vi har jobbat fulla arbetsdagar. Mm. Och så sitter vi här 2-3 timmar. Mm. Jag kommer vara klar vid 9 ikväll.
Mm.
Liksom. För att det här är viktigt.
Jo, men absolut. Och det tror jag också är viktigt att... Alltså att budskapet kommer fram. Alltså för mig var det ju viktigt att föra min systers arv vidare hedersamt.
Mm.
Och då var så här, första var jag tvungen att göra var ju att ta reda på precis det vi pratade om. Så här, vad är det jag har orsakat andra? Varför har jag gjort det? För att kunna äga mina egna... Så här, du vet, jag kanske inte kommer gå härifrån speciellt deprimerad. För att jag har lärt mig att hantera... Jag kan bli ledsen i stunden så här. Men det är ingenting som fastnar hos mig längre. Det är ingen annan som kommer få ta konsekvenserna av att min syster blev mördad för 9 år sedan.
Mm.
Jag tar fullt ansvar för dem. Jag vet hur jag ska hantera den sorgen och känslan så att när jag kommer hem så kommer min sambo och mina barn möta en glad pappa. Liksom.
Mm.
Förhoppningsvis i alla fall. Jag vet inte. Jag hoppas det, men det har tagit lång tid. Jag träffar ju en kille som heter Magnus som verkligen så här, jobbar med mig på alla möjliga plan. Så här. Så där han kan ifrågasätta inlägg på Facebook. Så här. Hörru, ring upp mig. Så här. Vad tänkte du när du skrev det här? Vad är din grundtanke? Varför vill du dela det här? Och varför känner du att du behöver dela det här? Och då behöver jag motivera det för honom. Mm. Så här, inte för att han så här, ifrågasätter så här, lägger inte ut det. Utan det är så här, för att jag vill att du ska äga det här, Matte.
Mm.
Jag vill att du ska kunna stå bakom det här till 100%.
Men fett jobbigt att behöva motivera.
Ja, men det är för att jag går i terapi hos han. Och han tycker att så här, du kan inte så här, slänga dig med ord bara för att du anser att du är klar med vissa saker. För det är också så här, människor som du kanske har sårat som följer dig, som du kan uppfatta dig som att du tar lätt på det här.
Mm.
Skoja inte bort deras känslor, Matte. Gör inte det. Så, men kan den här personen höra av sig efter det här inlägget och få ett ärligt svar av dig? Svarar du ja på den, låt inlägget vara kvar.
Mm.
Till exempel så här. Och när det kommer till min syster så var ju hennes... Jag visste inte ens att jag var bra på så här socialt arbete och försöka hjälpa andra och samla in... Jag visste inte ens att jag var bra på det. Men hela hennes aura och hela det hon ville vara att hjälpa andra människor. Det var kanske typ 4 år sedan jag insåg att så här, shit, min syra är död, absolut. Men jag kan ju fortsätta hennes kamp mot sociala orättvisor, att försöka hjälpa folk ur kriminalitet och att stötta alltså, folk som lever i ett utanförskap, att så här, slussa tillbaka dem in i samhället. Och när jag väl så här, mantlade den rollen så har det bara rullat på. Jag bara, shit, det här är vad jag är bra på. Sen så vet jag inte om man ska tro på... Det är så här vidskepligt och grejer. Men det känns som hon är i mig. Hon är nära mig. Och det här är för att det känns som att det är hon och jag som gör det här tillsammans.
100% att hon är med dig.
Ja, det är det. Alltså, jag hoppas.
Ja, alltså, 100%. Men ska vi gå in lite på det här?
Absolut.
För mig, jag visste inte att det var din syster när jag såg artikeln. Jag såg bara en jättesöt tjej, ung. Som inte alls såg ut att kunna sätta emot den här situationen liksom. Så min första tanke var så här, men vad fan, alltså varför alltså slåss med någon av de här stora alltså filmplitarna istället som är otrevliga liksom. Jag kan inte tänka mig att din syster har varit otrevlig.
Nej,
eller
alls,
sysslat med maktmissbruk och så här. Och det här säger jag utan att veta att det var din syster, utan det var min första känsla när jag läste det här liksom. Och sen dröjde du väldigt kort innan jag liksom fick reda på att det var din syster. Fick du reda på det innan?
Nej, det där var helt sjukt hur hela den grejen gick till faktiskt. Jag låg och sov, skulle till jobbet, och sen när jag låg i sängen så plingade min telefon till bara så här. Och då var det Aftonbladet sen, sån
notis.
Där pushnotis.
Nej.
Och då stod det att kriminalvårdare attackerat på häktet Flemingsberg så här. Vad fan är det här, du vet, så här, kliva upp ur sängen så här, helt seg, slå på tvn och då är det så här, puff, direkt sändning ifrån häktet i Flemingsberg. Det är så här, avspärrat, det är snutar överallt. Jag bara, vad fan är det som jag bara pignade till på en halv sekund. Bara, det är min syra, jag är 100% säker på det. Det är min syster, det bara är så, du vet. Så att jag ringer upp till häktet i Flemingsberg efter mycket om och men, så vi har pratat med så här vakthavande befäl ute på häktet i Flämpan. Och han är så här oskön. Han bara, vad gäller det saken? Så jag bara, ja, Mattias heter jag, så jag skulle vilja veta om det är min syster som har blivit misshandlad. Så här. Och då sa han bara, vad heter du?
Mm.
Så jag bara, heter Mattias. Han bara, vad heter du efternamn? Jag bara, Gabriel. Han bara, det är 2 patruller på väg till dig nu. Ja, det var en av de absolut jobbigaste sekunderna i mitt liv, typ att så här, jag bara, det här är inte möjligt. Men jag väntade inte på att de här patrullerna skulle komma till dit jag bodde då, utan jag så här, satte på mig mina kläder, sprang ner i bilen och åker emot ut mot Flämpan.
Mm.
I bilen så hör jag på P4 radion att den här unga tjejen har avlidit. Förstår du? Jag sitter i bilen. Jag tar mig ut i alla fall till häktet i Flemingsberg, där det var fortfarande massa avspärrningar och allt möjligt. Jag parkerar min bil så här helt bara på kanten och springer dit, och då är det poliser och allting som stoppar mig där. Och så frågar de så här, du måste visa legitimation. Och så visar jag mitt lägg. Och då förs jag till sjukhuset som ligger uppe i Flämpan där. Huddinge sjukhus. och leds in i ett rum där, då är min systers mamma redan där och min storasyster är där och en präst och någon ansvarig ifrån häktet i Flämpan. Där de alla sitter och bara gråter så här och det är kaos. Du vet, min systers mamma skriker och min storasyster gråter. Du vet, så här, det var bara så här. Det var bara som att kliva in i, rakt in i en vägg, du vet. Så här. Mm. Jag bara stängde bara av. Så här. Det gick liksom inte, jag kunde inte vara kvar där. Jag sa till min syster, jag bara ring mig när du kommer härifrån. Så kramade jag min systers mamma så drog jag därifrån. Och det var då någonstans så här. Alltså så här, helvetet började för så sjukt mycket människor. Och mitt liv hade varit kaos innan.
Mm.
Det går liksom inte att jämföra. Alltså, allting gånger 10, gånger 20, 30 till och med kanske. Alltså det var så sjukt mycket människor som fick äta för att min syster hade blivit mördad. Liksom.
Tog du ut din sorg i ilska?
Exakt.
Med flit eller som ett försvarsmekanism? Eller?
För att jag på något sätt hoppades att det skulle slå tillbaka på mig så hårt så att mitt egna liv kunde avslutas på något sätt. Att det skulle kosta mig livet. Liksom. Antingen att jag skulle få sitta inne på ett livstidslångt straff liksom, och tycka synd om mig själv. Eller att det är någon som skulle klippa mig. Liksom.
Mm.
Jag tog det så långt alltså, på riktigt. Jag utmanade människor som är idag så här, oh, kanske skulle tagit en omväg om jag såg. Så här.
Mm.
Jag vek inte undan för någon. Så här. Och jag tog det jättelångt. Verkligen. Och det var på grund av att jag ville att mitt liv skulle avslutas. Liksom. Det visste jag inte då. Så här. Jag hade egentligen ingen aning om att det var det jag höll på med. Så här.
Kände du dig starkare i det där?
Hur menar du?
Alltså, att du liksom utmanade folk man kanske inte ska utmana. Kände du dig starkare eller kände du dig bara konsekvenslös?
Konsekvenslös, absolut. Jo, men absolut. Och det vi pratade om innan här med vänner och allt sånt där, det var ju också där jag förlorade väldigt mycket vänner. Mm. Alltså väldigt mycket fina människor som hade gjort bra saker för mig. Som inte kunde vara kvar i mitt liv. Det gick liksom inte. Det gick inte att vara i samma rum eller samma... Alltså jag har alltid gillat att gå på fotboll väldigt mycket och sådär. Och du vet, det var väldigt mycket folk inom Djurgården som bara såhär, ej shit, vad är det här för jävla dåre? Så håller han på med? Så här. Som bara, hej då. Så här, och då är det här också vissa av de här som anses vara stökigast liksom.
Mm.
Som bara, nej men du kan inte vara med här. Du är ju fan dum i huvudet. Liksom. Vad håller du på med? Och det här är ändå extrema människor. Och då förstår du hur extrem jag var. Liksom. Inte så att jag var bättre på något sätt, utan bara oskön.
Mm.
Och det är ingen som vill vara med en sån människa. Liksom. Så ja, jag tog det så långt som jag bara kunde. Utmanade allt och alla. Utmanade systemet. Utmanade skuldbelag. Allt och alla liksom. För den sorgen. Men jag tog liksom inte hand om sorgen. Så det var inte så att jag hjälpte min syster med någon, min äldre syster då. Det var inte så att jag hjälpte min systers mamma heller så här. Utan jag rättfärdigade det bara, så här, men det här är vad jag känner och så här har jag rätt att känna så, här.
Mm.
Så vi alla tre sörjde på olika platser under...
Men sörjde du verkligen?
Nej, men det är det jag menar, alltså, de sörjde, jag gjorde annat som man säger. Men sen en dag, alltså, det tog inte alls lång tid förrän det var bara så här, pang, det kom som en högerkrok, du vet.
Mm.
Jag bara grät i flera dagar. Så här, två dagar tror jag bara så här, låg och grät bara. Och jag kan åka ut till min syster. Det som är så sjukt. Min pappas grav och min systers grav. De ligger en meter ifrån varandra ute i Spånga kyrkogård. Jag kan åka ut dit på bra dagar och gråta. Jag kan åka ut dit på dåliga dagar och gråta. Och det har blivit en plats för mig där jag kan på något sätt så här. Ah, jag trodde aldrig att jag skulle så här, prata med en gravsten. Men jag kan sitta och babbla där.
Mm.
Det låter ju stört så här, men det är så jävla skönt.
Jag tycker det låter harmoniskt.
Ja, det låter det ja, nu vart jag tyckte det var lite jobbigt, men
det är okej.
Okay. Det är en bra plats att vara på. Det är en väldigt bra plats att vara på. Och mina barn, jag brukar ta med dem dit också. De pratar bra om sin faster för att de aldrig har träffats. De pratar bra om sin farfar, de har heller aldrig träffats, men de pratar bra liksom. Och det är viktigt.
Såklart.
Ja. Så det är...
Men dina barn, Matte, de har en bra pappa.
Ja, tack. Det var snällt och fint sagt faktiskt. Jag försöker göra mitt bästa.
Jag kan lova, utan att veta, så kan jag lova att jag inte är den enda som har sagt det till dig.
Nej, det är en och annan faktiskt.
Så är det någonting som du har visat utåt Och det känns genuint när du gör det, det är att du är en bra pappa.
Tack.
Och att du har gjort en jävla resa och du har förändrats.
Ja.
Och därför sitter du här nu.
Ja, det är den. Ja. Men det är ett steg i taget och det är som alla säger, NA och alla säger så här, bara för idag och allt vad det heter för någonting. Utan jag är ett misstag bort från att vara tillbaka i en etta i Husby och en parkbänken är aldrig långt bort, brukar man säga så här. Och det är sanningen så här. Men misstagen blir färre och färre i alla fall. Eller, det görs inte så många misstag idag. Och det är ju för att jag får vara med på det här till exempel. Jag har fått andra plattformar där man har fått så här, stötta och hjälpa andra. Och man ser att det går att så här, genom att hjälpa andra så hjälper jag mig själv. Kanske låter det egoistiskt så här, men,
nej, men det är så, som en drivkraft. Det är hela min grej.
Mm.
Att jag gör det här, att jag pratar med folk, att jag lägger ut när jag gråter och så vidare. Det är en del av mitt läkande. För jag har problem att sätta mig. Om du och jag skulle stänga av mickarna nu och börja prata om min sorg, jag skulle inte säga ett skit till dig.
Nej, här är man ju on the spot på ett sätt.
Ja, men plus att det är lättare för mig när jag vet att jag pratar för en publik som kan få hjälp än för när jag pratar med bara dig utan den här mikrofonen. Då är det du som behöver hjälpa mig.
Ja.
Men för mig blir det stor skillnad.
Jag vet. Och det är en annan sorg som jag skulle vilja dela med mig är faktiskt att jag tycker att det har känts sorgsamt att jag var tvungen att förlora min pappa, min syster, min mamma för att göra en ändring i mitt liv. Du vet, så här, hur långt var du tvungen att gå tills att fatta att det här, det du gör nu, det funkar inte. Du vet, och det, när vi pratade om det här, när vi började vårt samtal, att du ville att din dotter skulle vakna i tid och jag ville att min son skulle vänta så här. Det finns människor som har erfarenhet och kunskap om saker som gör att du inte behöver ta dig den här vägen. Liksom. Visst, du kanske måste bränna dig, men du behöver kanske inte få blåsor. Så här. Du behöver inte gå all in med få hals eller huvudet uppskur. Jag har knivhuggningar överallt. Jag har knivhuggningar i hela huvudet. Alltså, du behöver inte ta det så långt. Liksom. Det är en sorg för mig att så här, shit, jag insåg det inte när pappa dog. Jag insåg det inte när syrran dog. Så här, jag insåg det när mamma dog. Alltså det är så här, tre viktiga människor i mitt liv har försvunnit. Och det är nu man så här, shit.
Men du hade inte kunnat påverka
någon. Nej, men det är bara så här, det är lite sorgligt att komma till den insikten så här.
Hur gammal skulle du säga att du var när det här verkligen började landa i dig, insikterna om vad du vill och vart du ska och så?
Men det är när jag träffade min sambo alltså. Vi har varit tillsammans i 6 år. Så 6,5 år sedan typ.
Jag kan känna att vid 35 händer det någonting jättestort hos mig. Jag fattade det inte då, men när jag tittar tillbaka på nu så, shit, allt det här som jag liksom blev nytt och konstigt för mig i mina känslor och mina tankar, de kom efter 35. Nu fyller jag 40 om ett par månader. Och jag säger, jag vill inte ha någonting med mig själv att göra bakåt i tiden. Ingenting. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Ingenting. Jag står inte för någonting av det som jag var, tyckte, sa eller gjorde.
Nej.
Ingenting, Matte.
Nej, men det är jävligt fint att du har kommit till den insikten, skulle jag vilja säga. Det är jävligt stort och det är ju många människor som skulle behöva komma till den insikten tidigare. Men det, jag vet inte vad man ska göra med dem. De kanske måste leva, liksom.
Alltså... Jag vet inte. Vi som har kommit... Utan att ta någonting från någon. Men jag tror att många människor som blir... Främst män. När vi blir 35-40. Det händer någonting hos oss. Sen väljer nog vissa att liksom förringa det.
Och bara fortsätta.
Ja, och vissa väljer att bejaka det.
Ah.
Jag kommer med hela min energi och kraft välja att bejaka det.
Jag håller med.
Jag har aldrig mått bra. Jag har aldrig känt ett lugn. Jag har aldrig haft någonting av det där. Och så här... Hur gammal blir vi? På riktigt? Vi blir inte 80, det tror inte jag. Och jag är 40 och du är 45. Det är så här, men tjej 25-30 friska år till.
Ja, men det är det.
Det går så här.
Ja, men exakt, det är det jag menar. Ja, men det är jävligt läskigt att få ner det så här, precis. Och vad har du kvar? Du kanske har 30. Säg 30, säg att du kanske är sjuk då, de sista 5.
Exakt.
Det vet jag inte, på vägen hem härifrån jag kan krocka med bilen och sitta i rullstol resten av mitt liv.
Och med det sagt, nu ska jag återgå till det här med vänner och familj. Du säger så här, jag har mina 4 barn och min sambo. Det är det enda som är viktigt.
Jo, men det är klart. Men det är också så här, ju klarare man blir i olika processer, desto mer känner man om att man kan claima.
Mm.
Det är väl det jag kanske har kvar, att så här, okej, jag kanske inte kan claima det här i mitt liv. Jag kanske bara kan så här, acceptera att jag inte äger den här frågan längre.
Mm.
Jag kan inte påverka den. Jag kan bara fortsätta göra det jag gör, och sen så får väl människor komma till mig, förstår du? Förstår du hur jag tänker? Att så här, man kan inte... det betyder ju inte att det är något fel på mina barn och min sambo att jag inte vill umgås med dem. Man kanske vill ha en annan diskussion med en annan vuxen.
100%.
Det betyder inte att det kanske behöver vara någon världens bästa polare, men det som är viktigt är väl att så fort man som nykter eller som krimfri eller vad som helst, helt plötsligt så får man andra så här vyer som öppnas.
Mm.
Och så ska man hämta det då. Behöver jag det här? Jag har ingen aning. Jag kan bara känna att det är någonting som stör mig och att jag känner mig utanför.
Absolut. Men du har ju redan svarat på det här, men det är ju lilla matte.
Ja, exakt. Såklart. Absolut.
Men hur stor plats ska lilla matte få i 45-åriga
mattes liv? Nej, men det är inte rimligt.
Och jag är där nu, förstår du? Jag går i den här processen nu, lilla Danne. Mm. Jag insåg för några dagar sedan vad det var.
Mm.
Mina terapeuter har sagt det sedan jag var 16.
Mm.
Nu är jag 39. Och det slog mig häromdagen. Okej, lilla Danne, det är han som blir klappad på rumpan. Han ligger i soffan.
Mm.
För det är det enda trygga minnet jag har.
Mm.
Jag har ett enda tryggt minne som barn. Det var att jag låg i min mammas knä och hon klappade mig på rumpan.
Mm.
Jag har alltså cravat det uppe i den här soffan där vi sitter nu. Nu har jag bott här i 4 år. Men alltså, jag har cravat det hela mitt liv. Jag vill gå upp och lägga mig i knät och jag vill ha en hand som tar på mig.
Mm.
Där och då kan jag dö. Där och då är jag i frid.
Mm.
Annars är det kaos hos mig liksom.
Ja. Det är en jävligt fin insikt. Men man blir, jag vet inte vad man ska säga till det där.
Jag behöver inte säga någonting. Nej. Men det är insikter som kommer nu. Jag är vuxen och på riktigt det jag vill bli ammad. Vagga mig, amma mig, klappa mig på rumpan. Det låter helt fucked up. Alltså det låter helt fucked up. Men det är lilldanne. Det är det han saknade som barn. Förstår du?
Absolut.
Och det är det man söker när man blir vuxen.
Mm.
Jo, jag är mer än vuxen. Jag har 3-4 företag. Jag har en 17-årig dotter. Alltså, jag är mer än vuxen. Men ändå så är mitt behov där.
Ja, men det är klart. Och det får man väl försöka... Alltså, de sakerna får man försöka jobba med helt enkelt.
Absolut, så ska man jobba med de sakerna. Och jag gör det för fullt.
Mm.
Liksom, dag ut och dag in och försöker reda ut vad som är viktigt och inte. Och så här, det är viktigt med vänskap. Mm. Men vänskap, det går åt 2 håll.
Det är klart.
Mm. Liksom, så har du en vänskapsrelation som inte ger dig det som du behöver i en vänskapsrelation, så har du ju 2 alternativ. Antingen tala om för personen, så här, fan, jag har min bästa vän. Jag har en kille som är min bästa vän. Säg till honom, jag älskar dig, men jag behöver att du hör av dig.
Mm.
Kolla läget med mig ibland. Svara när jag ringer. Han är skitdålig på att svara. Och jag vet ju att han är dålig, men så jag kan ringa han 3 dagar i rad, han svarar inte. Då skickar jag ett sms, jag kommer åka hem till dig och döda dig. Alltså du har 2 minuter på dig att svara. Då svarar han alltid. Men då har vi hittat en jargong kring det. Och jag har lärt mig att inte ta det personligt. För att jag har pratat med, jag har levlat med honom om hur det blir för mig. Så vid något tillfälle han sagt, han bara förlåt, alltså, jag menar inte göra dig ledsen. Jag bara säger, jag är dålig med telefonen. Jag har mina 2 barn, jag har min fru, jag kommer hem från jobbet. Jag kollar inte på min telefon för att han är vuxen, han har annat att göra än att titta efter mig liksom.
Jo, men jag hör vad du säger. Men det är väl en av de sorgerna som jag säger. Om vi pratar sorger så här, när man upptäckte dem. Den första var väl det, när jag var liten, så här, hur min pappa så här, pressade mig att inte tycka om min mamma till exempel.
Mm.
Och det här är väl den som jag har kommit till insikt om den senaste 1,5 året kanske.
Mm.
Men med det sagt, Så uppskattar jag ju också den här bekantskapskretsen som inte är i mitt ansikte varje dag och frågar hur jag mår. Alltså jag uppskattar ju dem minst lika mycket. Så här. Men det man saknar är precis det vi snackade om. Att så här, tja, den 23 midsommarafton skulle du vilja komma på och fira det med oss. Så här.
Mm.
Bram, det har aldrig hänt. Det händer inte. Så här, jag vet inte vad det är liksom.
Jag frågar ju än idag, det här är helt, det här är patetiskt, men jag frågar alltså än idag minst 3 gånger i månaden mina grabbar. Ska vi ses? Ska vi käka? Ska vi göra något? Aldrig.
Mm.
När jag frågar. Ibland så gör de grejer utan att fråga mig. Men alltså jag frågar aktivt ofta. Och det är alltid någon i gruppen som säger, Dan, du är grym, du försöker alltid hålla ihop gänget. Liksom.
Mm.
Men det är aldrig någon... Okej, att aldrig blir bjuden, men ingen säger ja när man bjuder.
Men det som blir sorgligt då kan jag tänka mig är väl att om det är någon annan som bjuder och alla drar dit, men du får inte ens frågan.
Mm.
Ja, den hände ju mig här för ett tag sedan. Det var en sån här fotbollsgrej och då var jag inte ens inbjuden, utan den bilden bara dök upp i sociala medier. Jag bara tänkte så här, vad fan hände? Alltså? Det här är ju de människorna jag umgås med.
Mm.
Men jag är inte där. Kan det vara så för att jag alltid säger nej? Kan det vara så att de tröttnar? Det finns säkert massor med ursäkter och förklaringar till det. Det är inte det.
Och det här handlar det inte om... Det här, nej, men det här... Jag vet att män är lättkränkta framförallt. Men så här, det handlar inte om att vi säger att ni är dåliga. Det här handlar om våra självkänslor.
Ja, exakt.
Det handlar om vår självkänsla.
Ja, ja.
Och vi får äga den. Så i alla fall när jag pratar om mina vänner. Så jag, liksom, jag snackar inte skit om er. Jag säger inte att ni är dåliga. Jag säger bara att min känsla är så här. Mm. Och den får jag jobba med. Och sen får jag agera ut efter
det. Ja, men det skriver jag under på. Jag håller med dig. Så här. Det är inte så att jag är rädd för dem och inte kan stå för det. För det handlar inte om det. Det handlar bara om att jag upplever det, precis som du sa, att det är så. Och det är någonting som stör mig. Och det tror jag, det härstammar ifrån den här känslan av att när jag var liten, att man kände sig, shit, jag kommer fan bli övergiven här. Mm. För min pappa, han säger till mig att jag är keff och han kommer dra om inte jag skärper till mig. Mm. Mamma, hon har redan dragit. Vad fan menar du?
Mm.
Så på vilken jävla fot vill du att jag ska stå här för att ni ska tycka om mig? Vuxen ålder eller barn? Alltså vad händer? Och det kan ju vara ganska energikrävande.
Ja.
Även om jag kan sova gott om nätterna ibland så är det fortfarande energikrävande.
100%.
Och det kan jag ju tycka är någonting som jag är sorgligt. Och det kanske är den här jakten på bekräftelse. Den är väl förhoppningsvis ganska sund i jämförelse med hur mitt liv har sett ut, men ja, knepigt.
Jag vill gå tillbaka till din syrra och bortgången där. Just för att jag har intervjuat en annan kille där hans storbror blev skjuten.
Ja. Yeah.
Och liksom... Jag kan bara föreställa mig den mängden av hämndenergi som man fylls av. Hjälpte den dig med sorgen? Alltså var det så här, men om jag tar bort honom så kommer det här bli bra?
Mm. Vet du, det är faktiskt kul att du frågar det. Det var faktiskt mer yttre krav på hämnd. Och att yttre, så här, det kom från utifrån. Att, så här, det är klart att du ska hämnas. Det är klart att du ska hämnas här. Du måste återupprätta heden här. Vad fan menar du? Det är klart att han ska klippas. Liksom. Och det fanns långt gångna planer. Vet, så här, kontakter togs till höger och vänster. Mm. Inne på anstalt och både hit och dit. Sen så bara insåg jag. Det här är inte rimligt. Så här, det här är inte öga, öga, tand för tand. Jag kan inte förstöra mitt liv. Och sitta på kåken resten av mitt liv. För vad han har gjort. Alltså förstår du vad jag menar? Så här, det skulle vara ännu mer skamfylldare. Att jag förstörde mitt liv. Än att jag lever mitt liv.
Mm.
Det är... I hans öga också att jag så här krigar på, att jag ställer mig upp och att jag försöker göra så mycket rätt jag bara kan i det här samhället. Stötta så många utsatta och försöka hjälpa så många bara jag kan. Och ära min syster i allt jag gör.
Mm.
Det är ännu mer en nagel i ögat på honom förhoppningsvis. Men att ta hans liv, det är enkelt. Det hade inte gynnat någon. Det hade svärtat ner hela min familjs namn och jag hade suttit på en bunker och rullat tummarna.
Det här är så jävla intressant för att... Vi är ju fler som inte har fått våra syskon mördade än ni som har fått det.
Mm.
Men jag vågar ju skriva under på att alla vi som inte har fått det direkt skulle gå till som jag skulle döda han.
Mm. Jo, men det är klart.
Men både du och min förra gäst säger samma sak. Så här, ja, jag hade de tankarna, men så här, fuck det där. Jag ska lyckas.
Exakt. Ja, men det är exakt. Och det är magiskt. Drivkraften.
Det är magiskt.
Ja, men ja, tack. Ja, för mig är det viktigt att min systers namn så här, ekar i evighet. Så här. Och det gör det genom att jag gör bra saker. Och förhoppningsvis så tar mina söner efter och tar vid. Och att det ekar så här, i all evighet. Medan han någonstans... att han får den hjälpen han behöver där han är. Liksom. Mm. Och om han en dag blir en bidragande medborgare i det här samhället, så hoppningsvis har han fått plåster på sina sår. Liksom.
Betyder det här att du har förlåtit honom?
Jag har inte förlåtit han. Jag har accepterat händelsen. Det är stor skillnad för mig. Mm, för verkligen. Att så här, acceptera det, som, det var jag tvungen att göra för att gå vidare i livet. Så här. Men förlåta honom, det kommer... Jag har accepterat det, jag tror jag stannar där liksom så här. Men att spendera tid på att jaga ett förlåt ifrån honom kommer jag aldrig göra.
Nej.
Men jag, mina barn förtjänar en medveten och en närvarande pappa. Och för att kunna vara det så måste jag släppa det och så här fokusera på att uppfostra mina barn till att bli så bra de kan.
Fattar du hur stort det här är?
Ja, tack. Ja, jag hoppas att
reflektera det... över de här grejerna, de här sakerna som du säger, för det är inte lätt.
Nej. Nej, men det har tagit lång tid och det har tagit många terapitimmar till att komma till insikt. Det här är ju också någonting som har kommit ifrån mig själv. Så här. Det här är ju inte så att jag säger det för att jag bara säger det. Så här, utan det är ju viktigt. Det är viktigt att man...
Det är riktigt viktigt.
Jag är ansvarig för min sorg och jag har inte bearbetat det på rätt sätt. Men när jag väl tog tag i det, så föll saker på plats. Ju mer bra grejer jag gjorde, desto mer dörrar öppnades. Alltså helt plötsligt sitter jag här och pratar med dig om saker och ting. Det hade liksom inte hänt om inte jag hade tagit tag i det. Så här. Förstår du? Jag hade kunnat tagit tag i det, men det hade inte genererat i någonting. Ja, här om veckan satt jag i Järvaveckan och pratade om dödligt våld och gängkriminalitet. Alltså dörrar öppnas för att jag tar ansvar för saker och ting som har påverkat mig negativt. Och helt plötsligt så kan jag göra det jag vill göra.
Mm.
I rätt forum. Och det innebär att jag kanske kan inspirera andra människor. Förstår du?
100%.
Och det blir viktigt för mig att... Ja, men det är asviktigt.
Mm.
Och om det krävs då att släppa honom, så var det enklaste valet jag har gjort. Liksom.
Jag fattar. Jag är sjukt glad och tacksam att du kom och delar.
Tack för att jag fick komma.
Det är stundtals svintufft att sitta och prata om känslor. Och det är så jävla viktigt.
Mm.
Det är verkligen viktigt att våga prata om sina känslor. Och våga komma till sorg i ett samtal.
Ja, jo men absolut.
Det är det yttersta tecknet på mänsklighet.
Mm.
Och jag tror det är sjukt viktigt att tvätta bort den svaghetsstämpeln, den töntstämpeln, den vad det nu kan vara bland machomännen. Liksom.
Ja, men oftast är det ju... Jag vet inte, jag kan nog inte ta det vidare. Men oftast är det ju arga människor som kräver en jävla massa respekt. Så här. Medan den ödmjuka personen, han har förstånd eller hon har förstånd att fortsätta att vara ödmjuk.
Mm.
Att inse så här, shit, jag har begått fel här. Medan den som är argast och den som tror att de kan allt, vet allt, är den som kräver mest respekt, som ändå är respektlösast. Förstår du?
Mm. Jag har garanterat varit.
Jag har varit likadan. Jag har krävt respekt. Medan jag bara säger, men vad har du gjort?
Mm.
Vad har du utfört? Så det har varit en ära att få vara med faktiskt. Och det är fler som borde ta del av de här samtalen, kan jag tycka.
Jag kommer fortsätta med den här grejen. Liksom. Mm. Och det som är viktigast för mig här, det är att intervjua folk och inte kändisar bara liksom. Utan folk har sin trauma, folk har sin liksom problematik, och det viktigaste är också att visa på att man kan komma från mörker, gå igenom otrolig sorg och komma ut på andra sidan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Ja, men det...
Hoppet är inte... Alltså det är inte förgäves för någon. Jag satt bara för några veckor sedan och visualiserade mitt självmord. Ser den där silverstolpen där? Där. Jag hade en klar bild av att jag skulle hänga snöret där och sen hänga med här i trappan. Mm. Skulle ha en lapp på bröstkorgen där det skulle stå grejer hit och dit. Liksom. Det är bara tankar, det är okej. Okay. Mm. Men jag gick ändå till det steget där jag började visualisera.
Mm.
Jag var inte intresserad av det, men jag visualiserade.
Mm.
Och där någonstans vände det för mig. Jag gick så djupt in i min sorg, jag bearbetade den här tanken, jag vred och vände på allt. Jag grät i 8 veckor, Matte. Mm. 8 veckor grät jag i.
Ja,
när jag började komma till insikt med sig, okej, vem är jag? Vad vill jag? Vad har jag för behov? Vad har jag gjort? Hur har jag prioriterat? Vad har varit viktigt för mig? Liksom, inte en enda grej har varit, alltså av det som jag har prioriterat, har varit någonting som jag värderar idag.
Nej. Förstår du? Det är jävligt sjukt att komma till den insikten.
Det är så, vad fan har jag gjort?
Mm. Fast det är nyttigt att du kom till det.
Sjukt
det, är så värt.
Det är sjukt nyttigt och det är sjukt läskigt. Och liksom så här, nu, jag känner att jag har ingen stolthet kvar.
Nej.
Och det är bra, vad ska jag vara stolt? Mot vem? För vad? Vad ska jag vinna på det? Jag vill vara smart, jag vill vara ödmjuk. Jag vill liksom ligga steget före. Jag vill kunna hjälpa till.
Mm.
Ska jag hålla på att vara stolt? Vad händer då? Ja, man förlåter inte, det blir bråk, man hamnar i krig, man blir svartsjuk, whatever. Det, alltså, det kommer en massa dåliga grejer.
Såklart.
Sen kan jag vara stolt över att vi har det här samtalet.
Ja, det är skillnad ju. Ja, men det är stor skillnad.
Det är stor skillnad.
Och det är väldigt mycket stolthet som har fått folk döda dig idag.
100%, och det var därför jag frågade kring ditt hämndbegär.
Ja.
Du gick från stolt till smart.
Mm.
Och det är någon läxa som jag vill att alla som lyssnar lär sig. Jag har det i min föreläsning. Var smart före stolt. 100% av gångerna.
Ja. Men absolut.
Kommer alltid vinna på att göra det smarta valet.
Mm. Ja. Bra surr alltså.
Bra surr. Tack som fan för att du kom. Ja. Om man vill ha mer av dig så hittar man dig på internet.
Yes. Sociala medier, Facebook, Instagram. Jag finns.
Och vad heter du?
Matte Fresh. Matte Fresh på Instagram och Mattias Gebria på Facebook.
Exakt.
Yes.
Tack som fan, Matte.
Tack själv.
Uppskattar det.
Tungt.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.